Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Gott att få se er vänner, att det är så många här idag. Så roligt. Roligt med årsmöteskören här också som leder oss i underbar tillbedjan. Känner ni att Jesus är i centrum? Det är det vi gör. Vi åkallar namnet Jesus. Vi lyfter namnet Jesus. Och jag kommer att tala något om detta. Den första församlingen i apostlagärningarna, de var kända för just detta. Vi ska hålla oss i Apostlagärningarna kapitel 9 snart om en stund. Ja, och om det är någon som tycker jag är röd i ett öga, nu behöver ni inte kolla det jättenoga, men jag råkar peta mig själv i ögat i morse när jag ska äta frukost. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Jag tror det går över. Okej, vi följer den röda tråden fortfarande och vi är i ja, det kommer handla om en speciell persons omvändelse som är en person som, ja, jag menar att det är få som har påverkat världen så mycket som den där personen. Tänk på de människor i historien som påverkat världen mest. Jag vet inte om du tänker på kejsare eller kungar eller politiker eller filosofer eller vetenskapsmän. Youtubers, jag vet inte vad man riktigt tänker på. Men vet att en av de mest inflytelserika någonsin, han var ingen kung. Han var inte general i någon armé, så han var inte rik. Han var general i Guds armé. Men han var en tältmakare från Tarsus. Låg norr om Israel där, mellan Turkiet och Syrien tror jag där någonstans. Och han var faktiskt en man som förföljde de kristna otroligt hårt från start. Men han kom sen att få möta Jesus. Han kom att forma den kristna tron mer än någon annan, förstås förutom Jesus. Men, och det är ingen mindre än Paulus jag tänker på. Vi ska prata om Paulus. Jag vill läsa om Paulus, aposteln Paulus omvändelse. Han, så här 2000 år senare så läser vi hans texter, hans brev läses över hela världen egentligen varje vecka, förstås på söndagar men också däremellan. Hans ord formar tron och teologin och förvandlar människors liv. Han fick en otrolig uppenbarelse om vad evangeliet är, vad Jesus är för oss. Och ja, halva apostlagärningarna får man följa med i hans resa. Han får väldigt mycket utrymme i Nya testamentet. Men när vi möter honom första gången, då är han ingen hjälte. Han är en förföljare. Det är fruktansvärt för de första troende. Han förföljer dem stenhårt. Vi möter honom redan i Apostlagärningarna 7 som en ung, arg man. En nitisk farisé, alltså kan lagen och tror. Han ivrar för den judiska lagen och tron mer än någon annan. Och han har en karriär på gång som är enorm. Han sitter vid Gamaliels fötter som var den populäraste läraren liksom, och den mest kända judiska läraren då. Och han var på gång ordentligt. I Apostlagärningarna 7 så då överser han en avrättning av en oskyldig man som vi känner som Stefanus. Kan ni läsa om en fantastisk person som är uppfylld av den helige ande, omtyckt och gör gott och under och tecken och helt enkelt överbevisar judarna om vem Jesus är, och ingen kan säga något. Så de är så arga så de vill ha ihjäl honom, och de stenar honom faktiskt. De får det till att han hädar. Och medan de här stenarna faller över honom och tar ihjäl honom, så gör Stefanus något märkligt. Han åkallar Jesu namn medan han dödas. Och vi kan faktiskt läsa, jag tänkte vi ska ta med Apostlagärningarna 7, vers 58-60, så kan vi läsa så här om denne Stefanus. Och det släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade Stefanus medan han bad och sa: Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och ropade med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och med de orden somnade han in. Och Saulus hade samtyckt till att han dödades. Saulus är alltså Paulus. Han heter Saulus, han får namnet Paulus sen. Men Stefanus, vilken man. Medan han dör, det är precis som om ni jämför när Jesus dör på korset. Så medan de spikar upp han på korset så ber han för dem. Far himlen, ställ dem inte till svars för det. Och dessutom säger han: Fader, i dina händer överlämnar min ande. När han dör, Stefanus gör samma sak här. Herre Jesus, ta emot min ande. Det här tror jag har påverkat Paulus under många år. Han minns säkert det här, och jag tror att Stefanus tro, som han är ju arg på att han får så många på Jesus sida, att man åkallar namnet Jesus. Man skulle åkalla Gud och ingen annan enligt judarna här på den tiden. Men egentligen i den här texten så ser vi att det är så inte att han är arg här, vi ska läsa det snart, men han kommer andas mordlust och han blir väldigt arg. Han samtyckte, står det, till att han dödades. Och snart kommer Saulus själv att möta Jesus. Det här ska vi läsa, och då kommer vi se att han gör precis de här sakerna som församlingen gör. Det Stefanus gjorde var att han åkallade Jesus, han bar fram Jesu namn, han led för det namnet, och vi kommer se att Paulus kommer få göra allt det här med Jesus också. Kapitel 9, så händer det då. Det här som ingen egentligen kunnat föreställa sig. Han som försökte utrota det här namnet Jesus ska själv komma att få möta honom, ta emot honom och själv då börja åkalla, som jag sa, namnet Jesus. Bära fram det och lida för det. Och i den här omvändelsen som vi läser, där ser vi också kyrkans uppdrag, vårt uppdrag, att just åkalla Jesus. Det var gjort här på ett underbart sätt. Prisa Jesus, tacka honom för blodets kraft i våra liv och bara proklamera att han är i centrum. Förstås när vi samlas, men det finns någonting också att bära ut namnet Jesus och faktiskt också få lida för namnet Jesus. Det är vad församlingen gör över världen. Och Paulus omvändelse, det kan jag bara nämna att innan vi läser kapitel 9 så det ges väldigt mycket utrymme. Det här förvånar många. Varför Lukas då, som skriver apostlagärningarna, ger så mycket utrymme till den? För det är inte bara kapitel 9. Det kommer igen i kapitel 22, samma berättelse. Och sen i kapitel 26. Och ni vet, det var inte böcker på den tiden, vi rullar. Så att, varför valde Lukas att ge han så mycket space? Det är väldigt viktigt att vi öppnar oss för vad som sker i omvändelsen här, när Saulus får möta Herren. Innan vi läser från kapitel 9 kan vi läsa från kapitel 8. Bara får vi en liten glimt här. Otroligt nitisk han var. Vers 3, där står det så här: Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelset. Tänk, han jagar fatt på dem. Han ser rött. Han har fått med sig fullmakt och grejer och soldater från det judiska rådet förmodligen och släpar, går in i hemmen, släpar ut dem. Och slänger dem i fängelset och vill förstås, tycker det är bra när de döms till att stenas eller till döden. Han skriver faktiskt en hel del om det. Han säger i Apostlagärningarna 26, vi behöver inte ta fram det, men där säger han så här: I mitt vilda raseri, säger han, förföljde jag dem ända till utländska städer. Alltså han nöjde sig inte bara med att de lämnade landet. Han for efter dem i andra länder. Förstår ni hur nitisk han var? Han for till andra städer i andra länder och skulle ta tag i de här. Han skulle utrota, skulle utplåna församlingen. Så det. Men vi ska läsa den Apostlagärningarna 9 där vi möter honom. Då kommer vi se att han andas mordlust. står det faktiskt i texten där. Vi läser Apostlagärningarna 9. Det är ett långt stycke, eller det är 9 verser helt enkelt. Så vi läser dem rätt av. Då står det så här: Saulus som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Där hade han fått nys om de var där uppe i Damaskus. Så här gjorde han. Han gick till synagogorna och fick med sig liksom, ja, både tillstånd och folk. Och han kunde finna några av den som tillhörde vägen. Församlingen kallades för vägen på den tiden också. Män eller kvinnor, så skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, då strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: vem är du, herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med Saulus reste sig upp från marken. Och den öppnade, nej, männen som reste med honom stod där förstummade. Ursäkta. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken, och när han öppnade sina ögon då kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus, och under 3 dagar så såg han ingenting. Han varken åt eller drack. Här hejdas då den ostoppbare, som ingen verkar kunna hejda. Och det är Jesus själv som får göra det. Det är unikt. Det är inte ofta det går till så här, tror jag, med omvändelser. Men i det här fallet behöver Jesus själv kliva fram. Och som Paulus senare beskriver, det var starkare än solen. Det var ett ljus som var starkare än solen. Han vart galen och föll till backen. Och ja, då får han höra röst. Sin eget namn då 2 gånger. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vem är du? Ja, det är jag som är Jesus. Den som du förföljer. Det är ganska intressant när Jesus säger så. Jag tror att han fick begrunda detta. Den som du, jag förföljer ju de här, är det du? Ja, Jesus identifierar sig så med sin församling. Han säger till Saulus, det är mig du förföljer. Sen han då blind i 3 dagar, tänker in mörkret. Han är blind, han äter inte, han bara lägger upp fast, han ingen mat. I 3 dagars tid, mörkt, ingen mat, stilla, begrundande, bedjande, fundera, vad hände? Vad i hela världen hände? Och det tar så lång tid innan Herren på nytt griper in. Han väntar på Gud där, tror jag. Det tar 3 dagar. Och då kan man läsa vidare, så står det att, jag kan nämna bara kort, att i Damaskus fanns en lärjunge som heter Ananias. Och Gud talar till Ananias där och säger så här: Ananias, han får en syn. Och Herren säger så här: res dig och gå till raka gatan och fråga därefter en som heter Saulus. Han har sett dig också i en syn komma. Så Herren säger till Ananias, men den där Saulus har sett dig nu komma och be för honom. Och han ska få sin syn tillbaka. Och det här händer, vi kan läsa från vers 13-16, så ser vi att egentligen protesterar Ananias här, för att de är ju rädda för Paulus. Ananias svarade: herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att åkalla alla som, nej, att gripa alla som åkallar ditt namn. Här nämns det församlingen då, som åkallar Herrens namn. Men Herren sa det till honom: gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn. Att bära fram mitt namn, det ska Paulus göra. Inför hedningar, kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. I den här dialogen mellan Herren och Ananias så lyfts det fram både någon som åkallar Herrens namn, att han ska få uppdraget att bära fram Herrens namn, och även lida för Herrens namn. Ja, vi kan läsa vidare, vi kan ta vers 17 och 18 också. Då står det så här: då gick Ananias, och när han kom till huset, kom in i huset, lade han händerna på honom och sa det: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Och genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick tillbaka sin syn. Och han reste sig och blev döpt. Det är ju hur spännande som helst. Man kan sitta och läsa apostelgärningar länge. Men här börjar hans nya bana. Och snart kommer han få ett nytt namn, Paulus också. Han blir fylld av den helige ande, döper sig till Kristus och börjar att bära fram det här namnet. Börjar åkalla det här namnet och han kommer att få lida för det här namnet. Det står vidare om man läser att alla som hörde det här då häpnade. Men det var ju han som förföljde de kristna så starkt och nu, vad har hänt? Och så står det att Saulus fick allt större kraft. Han gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Det stod samma sak om Stefanus som gjorde dem svarslösa. Därför var de arga och Paulus kanske varit argast. Men nu är det han som går och gör judarna i Damaskus svarslösa när han bevisar att Jesus är Messias. Och judarna kommer vilja döda honom här och de ser ingen annan väg. Märker att det upprepar sig det som hände Stefanus. Nu hjälper de första troende han och firar ner han i en korg. Ni har hört talas kanske om det här. Han får fly. För det är på gång en mobbar som ska ha ihjäl honom. Och sen när de kristna är lite rädda för Paulus. Det tar ett tag. Men han har förföljt dem så hårt. Att det tar ett tag. Läser man vidare får man säga att det finns en kille som heter Barnabas. Som får komma och ta sig an Paulus. Och det tar ett tag. Han liksom åker iväg med honom. Ja. Han får några år på sig och växa i tro och allt där. Och han börjar egentligen direkt och bara han har så pass mycket kunskap i skriften. Han var skriftlärare, kunde verkligen Bibeln. Ja, och sen kan vi läsa om Paulus och Paulus liv är så otroligt dramatiskt. Man kan läsa om enorma uppenbarelser, mirakler, under och tecken som är helt fantastiska. Mycket av det här förstås i apostelgärningarna. Han får möta änglar, han får till och med bli uppryckt upp i den tredje himlen och se saker som är helt otroliga. Han planterar församlingar i stad för stad, faktiskt länder, ja, kontinenter, Europa får han se öppna sig. Han får se evangeliet sprida sig på ett otroligt sätt. Och när man tänker efter så det är ju inte idag när vi har internet allt det här, de kommunikationsmedel som fanns i antiken. Hur kunde det gå så här? Hur kunde han få vara med och se allt det här? Det är helt otroligt. Men det får han. Och han kommer få då parallellt med de här framgångarna så är det en förföljning. Han får verkligen lida för namnet Jesus. Han blir stenad, han blir piskad, han blir fängslad. Han blir slagen ofta. Ofta sitter i fängelse också. Många breven är faktiskt skrivna från fängelset. Han skriver själv i andra Korinthierbrevet 11, jag har inte mer än texten, men han skriver, där kan man läsa om hur han berättar hur han 5 gånger har fått 39 svåra slag. 3 gånger har han blivit piskad med spö, 1 gång har han blivit stenad, man dör om man blir stenad. Men en gång blev han stenad, Gud gjorde så att han reste sig upp, gick in i staden igen och fortsatte predika Jesus. Han böt sin nitiskhet och vart fylld med den helige ande och körde på ett helt otroligt sätt här. Ja, men han skriver där också ganska gripande om faror och falska människor. Och han var hungrig, han var frusen och fängslad och så vidare. Han får verkligen lida för namnet Jesus. Läs om Paulus. Inte bara hans brev, läs om Paulus resa i apostelgärningarna. Fantastiskt. Men vad jag har fått med mig starkast när jag förberett mig, det är den första församlingens fokus på just namnet Jesus. Och jag tänker att vi har en kallelse här att öppna oss för det. De var som sagt kända för det. Paulus skriver om det, öppnar första Korinthierbrevet 1 och läser. Då hälsar han då till alla dem som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats, alltså i varje hem där. Det är häftigt om vi är kända för att vi som åkallar Jesus. De här som har Jesus och namnet Jesus är så viktigt för dem. Man kan läsa om åkallan alltså i det första Mosebok 4 som det första gången börjar åkallas Herren. Alltså i början av Bibeln, efter Adam och Eva, efter faktiskt Kain och Abel, när Seth har fötts. Adam och Evas tredje barn. Då står det att vid den tiden började man åkalla Herrens namn. Alltså det här är en tid när ondskan börjar växa efter. Och man känner sånt behov, man upptäcker, man vänder sig till Herren och ropar ut, talar ut, bekänner, proklamerar och kallar Herrens namn. Och det kan man verkligen ha ett bibelstudium genom Gamla testamentet, hur det fortsätter man sen också. Men man proklamerade detta, man talade ut detta och blev välsignad. Namnet i Gamla testamentet är ganska kopplat ihop med Herrens egen närvaro. Och namnet i Gamla testamentet är Javé som uppenbaras efter sommar. Och ja, jag tänker inte utveckla för mycket nu, men Jesus namnet hör ihop med Javé och Jesus själv kopplar ihop sig med namnet Javé genom på många sätt i framförallt Johannes evangeliet. Men namnet och närvaron hör ihop och det finns flera exempel här. Till exempel om ni läser när Gud säger om templet och säger så att när det ska byggas sen till sådant, och där ska jag låta mitt namn bo. Namnet, hans närvaro är liksom sammankopplat här. Och jag tror man ska tänka så här också när man läser det Jesus säger. I Nya Testamentet är det han som är Herren och han säger så här det, i Matteus 18, ganska välkända ord. Det är två eller tre samlade i mitt namn. Där är min närvaro. Där är jag mitt ibland er. När vi samlas och åkallar namnet Jesus, upphöjer namnet Jesus, bekänner det, då manifesteras hans närvaro på ett speciellt sätt. Och jag tänker därför ska vi bara glädja oss. Därför är jag så glad en sån där morgon när vi får verkligen praktisera det här tillsammans. Och vi ska inte tveka att tala ut namnet Jesus. Bekänna det, lovsjunga det, prisa namnet Jesus. När vi möts förstås, men också där vi är mellan söndagarna. Där får vi möjlighet att bära fram namnet Jesus. Och han uppmanar, man kan läsa, det läser vi ofta i Johannes 14 till exempel, så säger Jesus att använd mitt namn. När ni ber till Fadern, be i mitt namn. Markus 16, missionsbefallningen. Dessa tecken ska följa den som tror, alltså de troende ska kunna säga, säger Jesus, i mitt namn ska de driva ut onda andar, tala i nya tungor, ta upp ormar, säger han till och med. Stå emot förgiftning pratar de till och med där. Lägga händerna på de sjuka, de ska bli friska. Så Jesus ger oss, de som följer honom, som tror på honom, laglig rätt att använda hans namn. Och det handlar om den som tror, den som har en relation med honom som bär det namnet förstås. Vi är i honom, vi är i det namnet. Det finns ett fint exempel på det här, det är ju Apostlagärningarna 3, det är det första miraklet genom det namnet. Det känner många till, det är Petrus då. Det här är långt innan Paulus har blivit troende. Men Petrus och Johannes, då går de omkring, de är på väg till templet och ska gå vara med på ett bönemöte. Där ligger en lam man vid sköna porten och tigger och behöver pengar och vill ha pengar. Och då säger ju, är det Petrus som säger de här berömda orden, silver och guld har vi inte. Jag vet inte om de var fattiglapp eller om de bara inte hade med sådana pengar. Men vi har något. Det vi har ska vi ge. I Jesu namn, stig upp och gå. Och så sker ju ett fantastiskt mirakel där. Han blir botad. Det hade något ännu bättre att ge. Det hade namnet Jesus att bära fram till den här lame. Och vi har namnet att bära fram. Läser vi vidare här i Apostlagärningarna är ju så spännande. Då ser vi hur de här religiösa ledarna som de blir så arga. De försöker förbjuda dem. Ni får inte prata i det namnet, predika i det namnet eller tala i det namnet. De till och med piskar de här lärjungarna som blir glada att få lida för namnet. Och så säger de, nej, vi lyder Gud mer än människor. Vi kommer fortsätta prata i det namnet. Så det tänker jag, det är så gott. Det här ska vi också göra. Men en sak som jag tänkte på, det var att, eller jag tänkte på en speciell, jag ska ta fram det faktiskt. Namnet är ingen formel för vem som helst att använda hur som helst. Det är inte det att det är någon slags formel, bara recept så. Och det finns ett stycke som visar det. Jag tänkte att vi kan läsa det. Det är för en
troende. Vi ska läsa om Skevas söner i Apostlagärningarna 19, 13-16. Då står det så här. För de har sett Paulus använda det namnet, ett gäng som ska försöka sig på lite andeutdrivning och annat. Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade orena andar. De sa det, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. De pratade med den här onde anden. Det var 7 söner till en viss Skeva, alltså en judisk överste präst, som gjorde så. Men när den onde anden svarade dem, ja, Jesus känner jag, Paulus vet jag vem det är också. Paulus var känd i den andliga världen. Men vilka är ni? Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset nakna och blodiga. Det här är ju en jättedramatisk text. Men ändå 7 stycken män där man tycker att de borde kunna ha... Nej, de blir övermannade här. Och, vilka är ni? Alltså det är inget recept, det är ingen formel som vem som helst kan använda. Det handlar om att lära känna och känna personen som bär det här namnet. Att få vara i honom som troende. Dessa tecken ska följa den som tror. Det är därför det är väldigt, väldigt kraftfullt det namnet. Vi ska inte tveka, tänker jag, att tala ut det där vi är. Inte bara här i kyrkan, där vi är. Och framförallt om vi är i nöd, vänner. Det finns väldigt många vittnesbörd om detta. Jag tänkte faktiskt på ett, jag kan faktiskt dela den. Det var länge sedan. Det är därför jag inte kom på det. För jag satt och pratade med frun om det här. Och då påminnes vi om när vi, innan vi gifte oss. Alltså när vi hade ganska nyligen. Första gången tror jag kom till Norrtälje. Därifrån. Och så skulle vi till Uppsala. Där jag lånade hennes fars bil. Då. Och så här framhjulsdriven bil. Som jag inte var van att köra riktigt. Jag var ju van att sladda med bakhjulsdrivet. Men och vi skulle dit, och det var halkigt på vägen och vi körde ganska snabbt. Och helt plötsligt får jag sladd med den där. Vi slänger en raksträcka och det är bergväggar här, det är diken, djupa diken här och det är liksom jag får sladd och jag märker att det här ökar ju bara, hur gör man? Hjälp, hjälp, och så börjar jag ropa efter Jesus och det vart bara större och större, kom närmare liksom både kant och dike. Kände som en evighet, men jag hörde mig själv ropa Jesus, Jesus. Ida ropade också Jesus. Och helt plötsligt när det kändes som att det skulle smälla, då är vi bara mitt på fil, högra filen. Kör lugnt och försiktigt. Bara rakt fram. Och vi var övertygade om att det var, om det då var änglar eller vad det var. Men vi åkallade namnet Jesus i nöd och kände att här händer det grejer. Jag tror vi har många gemensamma sådana här vittnesbörd, flera av oss. Flera av er har säkert upplevt hur ni har blivit helade i Jesu namn. Jag har fått erfara det också och sett människor bli det. Så det, de här sakerna ska vi verkligen dela med varandra. Men jag vill bara uppmana oss att det här vet vi, det här har vi hört mycket, men se oss som en gemenskap som åkallar Herrens namn. Att få påminna oss om att vi har namnet att bära med oss, att använda i bön. Att det är en glädje även om vi får lida för det. Yes. Kanske får fortsätta med det ämnet, för det är ett viktigt ämne. Jag ska gå för landning. Om du hör där, om du inte är troende på Jesus, då är det väldigt tydligt också just den biten. Apostlagärningarna 4, där är det tydligt att frälsningen finns i det namnet. Apostlagärningarna 4:12, det säger... De säger till de religiösa ledarna så här, nej, men hos ingen annan finns frälsningen. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Jesus betyder ju Herren frälser. Och Petrus säger det i Apostlagärningarna 2 också, 21, där att det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ta emot honom. Bekänn det namnet. Tacka för vad han har gjort. Vi sjöng om blodet här. Det är det som är nyckeln. Han gick till korset och utgöt sitt blod som ger syndernas förlåtelse. Och
Vi får ta emot ett barnaskap, vi får ta emot en rättfärdighet. Vi får ta emot honom själv inom oss och vi får använda det namnet. All right, nu ska vi avsluta. Nu ska vi be. Det här vill jag skicka med oss. Och jag vill be lite grann, jag vill påminna också om, som sagt, det finns massor man ser när man sitter och läser. Vänta, Paulus han, i Thessalonikerbrevet så ber han ju att oss talar till honom att Jesu namn kan faktiskt få bli förhärligat i eran gemenskap. Det tycker jag är en fantastisk bön. Det är min bön för oss, både som individer. Och det ska jag vilja skicka med. Låt oss be personen också. Herre, låt ditt namn bli förhärligat genom mig. I och genom mig. Och låt det bli förhärligat i vår gemenskap. Amen. Nu slutar jag. Vi ber tillsammans. Far i himlen, vi tackar dig så för att vi får läsa om i ditt ord om Paulus fantastiska omvändelse. Vi får läsa om den första församlingen som verkligen hade dig i centrum, Jesus, som åkallade ditt namn. Som bar fram ditt namn och som fick lida också för ditt namn. Men tack för den otroliga kraftfullhet som finns i ditt namn för oss än idag som tror på dig. Tack för den här gudstjänsten. Tack för att jag fick starta den med att bara få lyfta ditt namn. Prisa dig, bekänna dig. Jag tackar för att vi får tillhöra dig. Och vi ber som Paulus har nämnt här också. Låt ditt namn få bli förhärligat i vår gemenskap, i Boden Pingstförsamling. Låt ditt namn få bli förhärligat i oss själva också som individer där vi är. Halleluja, tack för din helige ande som vill hjälpa oss, leda oss ut mellan de söndagarna i vardagen också, där vi får bära fram ditt namn. Påminn oss att vi faktiskt har någonting att ge när vi ser behoven. Tack för kraften i ditt namn. Jesus Kristus. Halleluja. Amen.